In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden rundar av saker och ting härifrån. Makoto och Patrik Syket vi. Makoto Asahara, vi ska nu vara för och efternamn på båda. Du har ju sånt bra förnamn, så alltså, om jag bara säger Patrik så hade det ju kunnat vara fler.
Ja, det hade kunnat vara Bränning.
Ja.
Det är ju inte för
plus, plus en 50-60 tusen andra Patrik i Sverige. Alltså, hur många Makoto finns det?
Väldigt många. I alla fall i Japan är det kryllar du om dem. Liksom.
Det finns ju många japaner också i Japan.
Precis, så att det är ju ett väldigt vanligt namn.
Ja, det förstår jag.
Fast utanför Japan så är det ju ett otroligt begränsat namn. Det finns ju inte många. Det finns en del i Stockholm tror jag. Jag kollade upp det där någon gång för länge sedan. Men jag tror det var Asahara var det nog bara min familj tror jag. I alla fall i Norrköping som hette, minns jag.
Mm.
Det är ju inte
så du får leva med att det blir Makoto liksom.
Ja, det köper jag.
Det är roligt också eftersom du heter Asahara på Twitter och inte Makoto, utan du heter...
Jag har inte ens tänkt på det.
Ja,
i och för sig.
Så om det är någon som har problem att hitta honom.
Jag tror att de som har velat hitta mig känns som att de har hittat mig redan.
Det går ju.
Inte svårt.
Vi ska runda av saker och ting lite grann. Ett par saker först. Det blev precis klart. Premier League har... beslutat.
Är det genomklubbat nu?
Det är genomklubbat att de flyttar deadline day till den sista augusti igen. Och nu råkar då den 31 augusti vara en så kallad bank holiday. Vilket det brukar ligga någon sån bank holiday precis där i krokarna. Så det är den 1 september klockan 5 brittisk tid då, alltså klockan 6 här är då den nya deadline day för de engelska lagen. Vilket gör det hela mycket mer intressant, för då har vi igen då en enhetlig deadline day för Europa, även om det kanske är lite olika timmar och sådär.
Ja, men det är ju nu också. Men det känns väl som att det här experimentet man gjorde då, det kändes logiskt först när man gjorde det. Ja. För att du får då trupper som är satta inför säsongstart. Problemet var ju att andra ligor startar senare, andra ligor ville inte hänga på konceptet. Och det slutar med att Premier League-klubbarna då sitter och är rädda för att bli av med spelare i princip de här sista veckorna när de inte kan värva in. Så att det blev ju skevt, och då förstår jag att man klubbar igenom det åt andra hållet. Att det var ett experiment ändå värt att testa, men det gick inte.
Nej. Ja, de förlorade för mycket på det helt enkelt.
Ja.
Så att det... kändes ganska klart redan förra sommaren att det här var sista gången med det tidiga med
första och sista gången.
Ja, två somrar var det väl ändå.
Var det två?
Jag tror det.
Det kanske var två till och med.
Men nu är
tiden
det
går för fort.
Nu är det tillbaks till vanligheten igen. Så det är lite sillynyheter trots att vi är en vecka efter deadline day ungefär. Vi har andra lite sillynyheter eller transfernyheter om Barcelona.
Ja, de värvar ju aldrig någon anfallare innan deadline. Och många reagerar på det. Och sen så gick ju Ousmane Dembélé sönder. Nu, nyligen. Alltså, och det här är ju då bortsett från den totala kaos som har rått i klubben på att om vi drar det här kaoset först kanske man ska göra så man förstår bakgrunden. Att sportchef Abidal då gick ut och kritiserade spelartruppen helt enkelt för att inte ha liksom försökt riktigt vissa spelare då under Ernesto Valverde som tränade dem då innan. Valverde fick sparken och Setién tog över. Att det var spelare i truppen som ville få bort honom och att man inte försökte och gav allt inför klubben. Och där fick ju då Lionel Messi av alla som brukar vara otroligt återhållsam när det kommer till den här typen av konflikter. Att gå ut på Instagram rakt ut och säga att ja men vissa spelare nämner namn och så drar du åt alla under skiten. Och sen kanske ni måste titta er i spegeln själva vad ni håller på med den sportliga ledningen. Så det blir en rakt öppen konflikt. De hade ett krismöte igår där ordföranden Bartomeu då åkte hem. Det ryktades om att Erik Abidal skulle få sparken som sportchef bara för att Lionel Messi hade kritiserat honom. Sen såg jag
konstigare saker har hänt.
Ja, precis. Abidal har ju också varit... Alltså även om han var en fantastisk spelare och otroligt omtyckt i Barcelona som spelare, så som sportchef så har han på något sätt bara varit Bartomeus högra hand utan att egentligen genomföra särskilt mycket. Och de har ju kritiserats för truppbygget. Och det vi kan säga nu när man tittar på Barcelonas trupp de registrerat i Champions League, så är det 16 A-lagsspelare registrerade i den truppen.
Ja, det är ju...
Alltså, och det, vad är det för truppplanering så att säga? Nej. 16 A-lagsspelare, jag dubbelkollade och räknade i huvudet vilka det var när jag hörde siffran. Men, och det verkar stämma. Och nu räknas ju inte Ansu Fati som A-lagsspelare här då, och Ricky Push räknas inte som A-lagsspelare. Men då har man alltså då lånat ut Todibo, som var den fjärde mittbacken. Du har lånat ut Carles Alenia som var backuppen på mittfältet. Du har Suarez borta, så han är ju inte med i den truppen. Nej. Och sen så fick du då skadesmällen på Osman Dembélé som blir borta resten av säsongen utan en anfallsalternativ som har värvat in. Carles Perez också lånats ut i Roma, så de har ju också rensat också reserverna utan att ta in något. Men i och med att du har den här långtidsskadan på Dembélé, så i Spanien, såklart i Spanien, så finns det en... Kan man liksom få någon sorts ansöka om, vad heter det, att det går ifrån att få värva utanför transferfönstret.
En dispens.
Ja, en dispens, det var det ordet jag letade efter. Och då finns det ju vissa krav på vilka spelare du får värva. Du måste värva inom Spanien, för det här är ett spanskt påhitt. Mm. Antingen så är det ju fri transfers, men det finns ju inte så mycket spelare tillgängliga skulle platsa i Barcelona. Eller att du måste punga ut utköpsklausulen.
Ja.
Och då har det ju vissa spelare då dykt upp som ska vara alternativ. Angel i Getafe som sitter på typ 10 miljoner euro i utköpsklausul. Mm. En bra anfallare, men det är ju inte Barcelona-nivå riktigt. Nej. Jag såg någonstans att han är den sämsta passningsprocenten av alla anfallare som
det
spelar.
Det låter ju som Barcelona.
Det låter inte konstigt, men det är ju Getafe-kompatibelt rakt igenom. Ja. Stuani har jag nämnt i den här podden tidigare. Han har också nämnt, han har ju en ganska blygsam utköpsklausul. Jag för mig att man även får låna in spelare på något vänster också. William José, ett annat namn som har dykt upp i det här. Loren Moron i Betis. Men det är spelare som spelar i Spanien som du måste plocka då. Mm. Och det har ju också begränsat det, men nu verkar de ju verkligen, de måste ha en anfallare, för nu är Dembélé skadad. De måste få in någon form av kropp in i det där bygget. Mm. För de har ju hamnat i ett läge som var värre än när man plockar in Prince Boateng i princip.
Ja. Ja, det är väl, men free transfer från andra håll då? Men free transfer, då tillhör man ju ingen.
Ja, då får du ju ta. Men det, vilka finns där då?
Ja, det är bara år.
Då pungar man ju ut utköps på en själv hellre.
Ja.
Tänker
jag. Alltså, Adebayor har väl inte spelat fotboll den här säsongen överhuvudtaget.
Han är ju madridist, han skulle inte gå och spela i Barcelona.
ja, nej, precis.
Men Kina är ju out till exempel då.
Ja,
för då undrar man ju varför de avbröt den där Bakambu-dealen till exempel.
Ja.
Det är underligt det som pågår där, men det var ju ingen Abidal som sparkades igår i alla fall. Men det känns som att det sista ordet har inte sagt i den där soppan. Och samtidigt finns ju det faktum att Lionel Messi kan lämna gratis.
Ja.
Utifrån en klausul i sitt kontrakt. Vilket man har gjort då på någon sorts fin gest på något sätt.
Ja.
Men nu tror ju inte jag att Lionel Messi kommer lämna. Då ska det till att det spårar ur väldigt mycket mer än så här. Men...
Pep skriver på en förlängning med Manchester City. Messi kommer i sommar. Done deal.
Fast Pep ska ju inte vara kvar i City, eller?
Nej, det tror inte jag heller. Men om han får Messi, då tror jag att han blir kvar.
Ja, om man får Messi så... Ja. Jag är kvar om jag får Messi.
Ja.
Det hade varit något.
Nej, men det löser väl Abu Dhabi åt honom, eller?
Ja, alltså, det är ju...
Han har väl en halv miljard i årslön eller något sånt där, Messi?
Ja, men det är ju löneposten som blir det tunga om man ska plocka in en Lionel Messi. Mm. Sen är ju det svåra att jag tror ju inte Lionel Messi kommer lämna. Det ska till att alltså presidenten i princip går och bränner upp Camp Nou för att det får bli så illa så att Messi väljer att dra. Mm. Jag tror snarare att det är ordförande och Abidal som försvinner för Lionel Messi. Så mycket makt har han i den klubben.
Ja, så är det nog förmodligen. Upplägget för den här lilla sändningen är att jag gjorde det enkelt för mig. Jag gick in på Transfermarkt, jag tog de övergångar som har skett i vinter. Jag sorterade på högst marknadsvärde för att få fram typ de mest intressanta spelarna. Inte liksom då övergångar, för att jag menar det är mycket lån och såna här saker. Så det går inte riktigt att ranka på vilka som har kostat mest pengar i vinter. Då skulle typ inte en Christian Eriksen. Eller ja, just Christian Eriksen skulle vi komma med. Men en del andra intressanta spelare. Kulusevski till exempel skulle inte komma med eftersom han då lånas nu. Och det ska bli.
Nej, fast den transfersumman ligger väl fortfarande?
Ja, den är ju fastställd. Men han är registrerad som ett lån i transfermarkt. Så att då skulle jag behöva göra någon slags journalistisk insats här inför
och så, sånt gör vi ju inte här. Det är sant.
Och det, om jag kan undvika det så är
det gör vi utanför den här studion, inte i den här studion. Då kastar vi journalistiken.
Det var länge sedan jag var journalist. Ska ni veta. På 25:e plats då har vi Alvaro Odriozola. Och den har ju du koll på.
På tal om en spelare som absolut inte har varit med på listan för att det just var ett lån.
För det var ett lån.
Utan köpoption eller någonting också. Mm. Bra affär för alla parter skulle jag säga. Odriozola får spela i en väldigt bra fotbollsklubb. Jag tror han kommer få speltid också.
Känns som Bayern München börjar hitta lite fart igen. Jag har den känslan att...
Ja, men under Hansi Flick så har man ju ändå fått lite ordning på maskineriet och man kommer ju vara med och tampas i toppen av Bundesliga. Man har ju ändå bättrat sig på så sätt, men det var ju svårt att inte bättra sig från den säsongstarten man gjorde om man heter Bayern München. Och den högerback var ju den prioritet man hade inför det här vinterfönstret. Man tittade på lån, man pratade om Achraf Hakimi också, en annan Real Madrid-lånespelare då, som spelar i Dortmund. Och det slutade med Odriozola då, som ville ha speltid. I Reals fall ska man ju undra om man gör sig av med den alltså naturliga ersättaren på högerbacken till Carvajal. Men där kan ju både Eder Militao och Nacho gå ut och spela. Så Odriozola vill ju verkligen gå någonstans där han får förtroende och lite speltid. Man hoppas ju att han kan ta en plats i Bayern München och få skina där på högerbacken. Det har gått bra för spanska ytterbackar som går till Tyskland tidigare. Så.
Verkligen. 24 plats då, Stanislav Lobotka, en av alla de här spelarna som Napoli förstärkte truppen med nu i vinter. De har ju verkligen försökt att göra någonting åt sin situation efter den här svaga hösten.
Lobotka har ju kopplats till Napoli ganska länge också. Lobotka har ju kopplats till alla möjliga klubbar ganska länge. Det var Tottenham som han kopplats till någon sommar där väldigt mycket från Celta Vigo, och nu får han sin flytt igenom till slut. Och stabil mittfältare har väl... Celta Vigo som lag har ju inte lyst överhuvudtaget den här säsongen, så att vi får se hur mycket plats han får. Han behövde ju få in någon mittfältare när Diawara också drog i somras till Roma och så vidare. Så det, vi får se. Känns väl som en ganska vettig vinterförsökning.
Mm. 23 plats. Patrick Cutrone, Milansonen, som lite oväntat då i somras drog iväg till Watford. Eller vad
Wolverhampton menar du?
Wolverhampton. Har inte lyckats slå sig in det helt enkelt. Har inte fått speciellt mycket speltid. Och när han har fått det inte varit speciellt bra. Om man ska vara ärlig. Kom ju liksom aldrig upp i den där nivån man trodde han skulle nå. När han liksom slog igenom som supertalang. Liksom. Har väl aldrig riktigt visat den högsta nivån kan jag tycka. Lånas nu ut till Fiorentina då istället. Så tillbaka till Italien och försöka hitta lite... groove igen.
Ja, det låter väl som en ganska bra deal för alla parter där också. Han, Cutrone, kan ju ligan så att säga. Han kan ju landet dessutom också, ja. Av förklarliga skäl. Fiorentina är väl inte den mest välmående klubben i fotbollseuropa just nu, kanske sett till resultat och hur det har gått och allting utanför plan och så vidare. Men Cutrone är ju van vid att spela i klubbar som är lite kaotiska också från sin Milan-tid. Det borde känns på förhand som en vettigt lånebyte. Vi har ju sett många sådana under det här vinterfönstret också. När spelare byter låneplats så att säga.
Mm, precis. Carles Alenia till Real Betis.
Inne på det här tidigare lite här att ja. Betis får en duktig mittfältare. Så här, skolad i La Masia. Passar ganska bra till fotbollen som Betis vill spela också, och de får in extra gubbet i mittfältet. Barcelona förstår inte jag riktigt varför de lånar ut Alenia i det här läget. Vad de tjänar på att låna ut Alenia. För jag tror att det är en spelare som, om man ska vara lite efterklok, som Kike Setién nog hade varit väldigt glad att få behålla i laget. Känns som en typ av spelare som Setién skulle gilla att ha och jobba med. Och särskilt när truppen är så tunn som den är. Så. Men bra deal för Betis.
Mm. 23 plats, João Pedro till Watford. 18-årig brasse. Var inte så mycket snack om honom. Men har ju varit en supertalang från Brasilien. Kommer från Flamengo, va? Det står inte här, men jag tror att det var Flamengo som han kommer från. Till ett Watford som såklart har listiga ägare. Ska vi kalla dem listiga?
Listiga, ja. Det finns ju olika
saker.
Pozzo-familjen, ja, de wheelar och dealar ganska bra. Jag ärligt talat säger att jag har inte koll på den här 18-åringen, vilken nivå han har hållit och så vidare.
Förlåt, Fluminense kommer det ifrån.
Ja, jag tänkte att det var, du kanske såg på min blick att jag inte var helt hundra på Flamengo. Ja, alltså vi får ju se hur mycket spel till den får. Man, någon gång så plockades ju Henry Carlison in, tänker jag. Och ja, man kan ju, det är såklart ganska enkelt och ganska basic och fegt att dra den jämförelsen kanske, för att jag inte har koll på João Pedro just, men...
Nej.
Men det är ju det, men vissa talanger prickar rätt och vissa gör det inte. Det är bara, lite tur, lite skicklighet att se dem som verkligen lyckas blomma även på den europeiska scenen.
Precis. Ja, men han kommer med en viss hype, vilket ju såklart brasilianska anfallare gör när de kommer till England. När de är 18 år gamla och har gjort en massa mål i Brasilien. En annan riktigt spännande spelare som kommer med väldigt mycket hype då är på plats 22, Jared Bowen, som kommer från Hull till West Ham. Och där var det ju många klubbar som var inne och...
Jättemånga Premier League-klubbar.
Och slogs om den... signaturen. Han har gjort en supersuccé då, inte bara den här säsongen faktiskt, han var riktigt bra i Championship förra säsongen. Ser ut att ha allting som en engelsk liksom anfallare ska ha. Han är väl kantspelare i första hand, va? men gör otroligt mycket mål, väldigt fin bollkontakt, väldigt fin liksom, stora lungor, kan springa mycket, rätt inställning, har ju känt Premier League bound länge liksom. Och att de, bara en sån sak som att han, att Transfermarkt inte riktigt har koll på honom. Han köps då för 21,3 miljoner euro, men Transfermarkt värderar dem till 10. Det var ganska många klubbar som var beredda att betala mer än 10 miljoner euro motsvarande då för Jared Bowen den här vintern. Han hamnade i West Ham, har då varit så smart att han har skrivit in en relegation clause i sitt kontrakt med West Ham, för att han, precis som alla andra, inser att det finns en risk att West Ham ryker, och man vill inte åka med det tåget ner i Championship, det är jag rätt säker på, för det kommer inte vara så muntert på London Stadium om det är så att man lämnar Premier League. Däremot så är det ju en klubb som i det här läget kan betala en ganska bra lön och som, ja, som har liksom ett högt anseende i England, och han kommer ju få spela, så är det bara, de måste ju ha in forwards. De har ju så mycket skador på sina anfallare och de gör ju inga mål. Så att det ska bli intressant att se om han får spela redan till helgen då mot Manchester City.
Den vart väl officiell också precis efter deadline också.
Ja, det var typ sista.
Ja, det var verkligen sista där. Newcastle var väl inne och peta också. Det vart ju, vad heter det, West Ham till slut då. Alltså med det där marknadsvärdet tänker jag också att det finns ju också en sak att när du levererar i Championship,
ja,
så även din kvalitet är kanske 10 miljoner, så blir din prislapp det dubbla.
Ja. Ja,
men det är en engelsk klubb köper.
Så är det ju. Nej, men det var ju också för att det fanns ett intresse från många klubbar. Ja. Det pratades ju även om, Crystal Palace var ju de som utmanade främst då om den här signaturen. Mm. Hade väl egentligen samma bud på bordet, tror jag. Och han stod och valde mellan Crystal Palace och West Ham, och valde West Ham till slut. Men det ska bli riktigt intressant att följa. Han är ändå 23 år gammal, så att det är inte så att han är 17-18-åring, utan han ska ju in och leverera nu. Det är ju inte liksom ett namn för framtiden, så, utan han ska ju in och vara riktigt bra nu.
Ja, relegation clause som tog lite tid också där på deadline day.
Det var ju den som drog ut
precis
på det.
När de förhandlade om hur vi skulle ha den eller inte, och han fick ju igenom den till slut då.
Ja. Precis. På 21 plats Christian Kouame till Fiorentina. En till forward till Fiorentina. De måste få igång målskyttet. Kommer in då på lån precis som...
Från Genoa, va?
Precis. Ska vi se här. Ja.
Ung lovande anfallare som jag inte riktigt fått att stämma Genoa heller då. Kan man väl säga.
Exakt. Ska vi se, nu lyckades jag ändra på ordningen på spelarna här. Men det stämmer bra. Han var på 20:e plats nu, ska jag säga. Det är inte 21:a plats. Ja.
Vem var på 21:a då? Eller var det Bowen som var 21:a då?
Precis. Nej. Ja, skitsamma. Vi kör vidare.
Vi går vidare härifrån.
Vi kör vidare. Christian kom med i alla fall till Fiorentina. På 19:e plats, Sander Berge. Norrmannen som då blev klar för Sheffield United. Han är en av de få som faktiskt fick ungefär precis sin värdering. Marknadsvärde på 22 miljoner euro, kostade 21,5 miljoner euro för Sheffield United. Mm. Defensiv mittfältare och en del i den här läskiga norska generationen som är på väg fram nu.
Den 21, är riktigt fin.
21 år gammal och... Det är klart, Sheffield United är inte det liksom sexigaste klubben att gå till. Men som de presterar just nu så kommer han ju spela Premier League-fotboll den här och definitivt nästa säsong också. Mm. Sheffield United är bra. Och jag tror att han kommer vara riktigt nyttig. De behöver få in kvalitet i det här skedet. De måste på något sätt kapitalisera på den framgången de har haft den här säsongen och på den positionen de har.
Han är ju stor alltså. Den där alltså, tung, stor mittfältare. Vi bara kom pudla lite på Kouame. Han gjorde ändå 5 mål på 11 matcher sedan den här säsongen sen. Så att det där med att han inte riktigt lyckades igen och känns som lite hårt mot en 22-åring. I alla fall, Sander Berge, där... Förutom att den värvningen är den dyraste Sheffield gör någonsin i klubbens historia. Man får in en hypad mittfältare som då man trodde var på väg till Manchester United fram tills journalisterna som var på plats på Carrington insåg att det var reservmålvakten Bishop som var på väg in istället som var liknande.
Det var fel United.
Ja, precis. Och sen var det Sheffield då, prestigevärvning för dem att de prickade rätt. De fick ett jättefint mottagande när han kom dit också.
Absolut.
Dock för oss som spelar Fantasy Premier League så är det ju mardrömsbesked. För det här innebär att Sir John Lundstram bänkas i och med den här värvningen. Han är redan ute ur mitt lag, ska tilläggas, efter lång och trogen tjänst.
Ja. En av de här spelarna som kommer från det här hypade Genk då, som tog sig till Champions League.
Vad de har.
Och gjorde bra ifrån sig i Champions League mot, ja, men både mot Salzburg, Liverpool och Napoli i den gruppen. Även om man då såklart kom sist i gruppen med det motståndet. Salzburg var ju på tredje plats och Salzburg var riktigt bra, ska sägas, med Haaland och gänget.
Vi kommer väl till MFF en gång i tiden.
Samatta tar sig in på han kommer inte ta sig in, så vi kan ta Samatta med en gång här då.
Ja, han gick ju till Aston Villa.
Precis, också från Genk då. Så att de raidas lite nu då i vinter, men de har fått bra betalt Genk och kommer kunna bygga upp. De har ju en jättefin ungdomsorganisation i Genk. Fin, välskött förening liksom.
Precis, det är det som är skillnaden också mellan Genk och Gent. Att i Gent så det är dit alla svenskar går och bara, vad ska man säga, försvinner ut i intet. Evaporeras som fotbollsspelare runt på deras bänk. Medan Genk då är klubben som faktiskt går bra och fostrar spelare och så vidare. Så där kan man göra den distinktionen om man har svårt med språket. Samatta måste man ju nämna att det var en jättefina bilder från. Han var den första från Tanzania någonsin att spela i Premier League. Och det var en stor samling som samlade vid en utebio i Tanzania för att se när han hoppade in för första gången i Aston Villa. Och otroligt fina bilder på vilket stöd han fått från hemlandet nu när han gör den här Premier League-flytten. För de är helt galna i Premier League i Tanzania tydligen.
Ja, här är ju alltså hela den delen av världen har varit där och rest runt. Det är ju... Det är helt galet, det är på en nivå där man inte, som man inte kan förstå. Alltså,
är det
en
norsk Premier League-hype?
Ja, det är värre, ska jag säga.
Ja, det är värre till
och med. Ja, vi bodde då i Kigali i Rwanda. Där är alltså alla busslinjer, de har ju liksom vissa rutter då som bussarna kör, det är såna här klassiska, liksom minibussar, större minibussar. Mm. Det här var ju 10 år sedan, men då vet jag att bland annat, jag brukar åka i Theo Walcott-bussen. Han var ju då superhypad 2009, där var jättestjärna. Men alltså alla Premier League-lag, det fanns liksom en helt dedikerad Chelsea-buss, en Manchester United-buss, en Arsenal-buss, vissa spelare liksom, förstås Didier Drogba, men även liksom till Walcott. Jag letade länge efter Liverpool-bussen, men Liverpool är inte stora nere i Afrika, utan det är ju framförallt Arsenal och Chelsea, förstås Manchester United.
Men det finns väl också en koppling till att de absolut bästa afrikanska spelarna har faktiskt spelat i Premier League på senare år. Efter de gått från Frankrike vidare, tänker på Didier Drogba, Essien och så vidare. Ja, Mané nu också borde ju ändå dra
visst intresse. Mané och Salah och Mahrez. Det är ju hela tiden.
Jaja, Touré.
Ja,
men det, jag tänkte, men undrar om de hade så här ute biovisning i Rwanda när Arsenal spelade med Visit Rwanda för första gången på tröjorna också.
Det hade de säkert. Det brukar ju vara.
Det hade de säkert.
Och det finns ju en anledning till varför, alltså just Arsenal är ju det största laget i Rwanda. Det är otroligt stort där. Och det är ju väldigt många som inte har en tv som kan få in kanalen hemma. Så att man ser ju ofta matcherna på uteserveringar, på sportbarer liksom. Och det kan vara otroligt mycket folk. Fruktansvärt. Jag kommer ihåg, det var liksom, ibland fick man åka runt för det var så mycket folk på en del ställen så att man fick inte plats och så kom man där lite sent för man var dålig på att planera och det var inte jättelätt att ta sig runt i Kigali alla gånger så att man kom dit och så var det liksom en minut kvar till match. Här kan jag inte stå, vart finns nästa sportbar? Varför man hoppa på en sån här motorcykeltaxi, fräsa iväg där på grusvägen iväg och hoppas att man kan få se en skymt för ofta kanske bara en eller två tv-apparater då på själva utserveringen. Som man tittar på. Så att, ja, det var speciellt. Det var så man fick följa.
Är det häftigaste sportbar upplevelsen du har haft?
Jag kan säga att den sjukaste sportbar upplevelsen var när jag sitter på en sportbar i Kigali. Och plötsligt så dyker upp ett collage över alla Kalmar FFs mål från säsongen på Sportkanalen. Det var så otroligt bisarrt.
Det var sjukt.
Då är det något smart rättighetsföretag som har köpt in då mindre ligor i Europa som satt ihop alla ligavinnarna från säsongen tidigare. Och där det var Kalmar FF för regerande svenska mästare. Så då var det liksom, då satt man där med ett gäng afrikaner och kollade på, vad hette han, Ingelström va? hette han inte Patrik Ingelström som gjorde så?
Ingelsten,
som gjorde så otroligt mycket mål. Då satt man där och liksom förklarade för alla liksom vilka det där var. Och Elmo, du vet, och det där, vilken supertalang. Jag hade ingen aning om det skulle komma. Och jag plötsligt så satt man där på sportbaran så dök det upp så här. Kalmar FF, säsongen 2008 var det väl.
Är det fantastiskt. Vi kom in på ett så fint sidospår. Så att jag måste berätta om när jag var i Japan en gång och på en sportbar. Jag skulle se Japan och Australien en sån här VM-kvalmatch på en japansk sportbar, en sån vanlig irländsk pub liksom. Men det var så fruktansvärt mycket folk för övrigt. Det var så att när du skulle gå till baren som var säg så här 10 meter bort och tillbaka, det tog 40 minuter. Att ta sig igenom folkmassan. Alla sjunger hela matchen och är jätteglada och så vidare. Och så är det en situation när Australien får straff. Och det blir tyst i baren. Och så gör de mål, Australien på straffen. Och så hör man en snubbe i, för folk sitter ju i trappen också, för det är så fullt med folk. Så hör man en person som bara skriker, ja! Själv, en australiensare. och alla bara tittar på honom. Och han inser bara, oj. Och så tittar runt här, nu kommer jag få stryk, tänker han.
Ja, och sen,
nej, och så är det tyst ett tag. Och efter ett tag börjar alla andra också jubla. Ja! Liksom bara, ah, nice går! Liksom, high-fivar med honom. Grattis! Och sen att det var 1-1 och alla fyra på gatan. Jag bara, vad är det här? Det var så underligt, men det var så otroligt fint på samma sätt, den här scenen. Ville bara dra den när vi kom in på sportbar.
Ja, precis.
Spåret.
Japan ändå.
Ja, det är ett fint.
Speciellt ställe. Ja, men det kan jag säga. Min bror nu på VM senast här för 2 år sedan, då bodde han i Texas. Sverige mötte Mexiko. Så gick han till den sportbaren i Austin som visade den här matchen. Där var det ju 100% mexikaner såklart, som sagt. Och så vinner Sverige. Då håller man lite lägre profil, kan jag säga.
Jag tänker på Branda och koreanen också. Ja, det är fantastiskt klipp.
Ja. På plats 18 då. Gabriel Barbosa, Gabigol nu, friköpt.
Ja, Flamengo.
Han är fri äntligen.
Ja, Flamengo.
Och nu är han klar då för Flamengo där han har spelat den här säsongen.
Den dyraste värvningen de gör i sin alltså klubbhistoria och en helt korrekt värvning att göra, måste man ändå säga.
Ja, nej, men han har ju hittat tillbaka till formen där och... där ska han vara.
Man vill ändå se honom i Europa igen. Jag hoppades ju ändå
får ha ett år i alla fall och verkligen landa i.
Ja, men liksom... kunde inte Chelsea plockat honom nu? Alltså, som
jag tror inte att det blivit bra. Jag tror han behöver landa där borta och spela färdigt säsongen liksom. Kanske komma i sommar.
Han har ju varit klar. Han vann i skytteligan, slog målrekord och fick spela klubblags-VM. Han är ju klar. Ja. Tillbaka nu och se vad motbevisa alla Interfans, vad Bilona inräknat, som bara räknat ut allt hopp på honom.
Plats 17, Julian Weigel då från Dortmund till Benfica.
En av de ganska intressant värvning, alltså otippad värvning på många sätt att han...
Otippat med tyskar i Portugal.
Otippat att en Weigl går till Benfica skulle jag säga. Att Benfica till att börja med har den, vad heter det, marknadskraften att de kan locka dit en spelare av den kalibern. Weigl har väl inte riktigt kommit igång på det sättet man trodde att han skulle växa ut i Dortmund och behöver få någon form av ny start. Men just Benfica, spännande. Tycker jag.
Ja. Plats 16. Reinier.
Jesus.
Jesus. Hur ska man uttala?
Reinier Jesus måste det väl vara?
Reinier. Ja, Reinier Jesus.
Ja, jag har inte lärt mig det än heller. Men det är ju årets 18-åring från Brasilien som hämtas in till Real Madrid.
Ja.
Det hämtas ju en per vinter.
Ja, 30 miljoner euro någonting.
Fick väl lite speltid i Flamengo, men... Alltså det är svårt att säga, men tanke på att Vinicius och Rodrigo kan man inte säga har varit några floppar någon av dem hittills. Båda har ju visat varför Real Madrid pungar ut massa pengar för dem. Skillnaden på Reinier Jesus nu, han går ju faktiskt in i B-laget direkt och ska spela under Raul i B-laget. Och får väl se, han kanske får en lite annan form av, man kan säga, akklimatisering till Spanien lite snabbare och lite långsammare. Så han kan ju få någon utlåningssäsong eller och så vidare på vägen. Lite som Takifusa Kubo nu som är i Mallorca, men de har ju otroligt mycket unga spelare som med potential i den klubben just nu. Mm. Som är på lån eller i B-lag eller i A-trupp eller vad det nu kan vara. Det finns ju otroligt mycket, och det är ju en medveten strategi från Florentino Pérez, som sportliga ledningen höll jag på att kalla det, men det är ju typ Pérez som är den i Real Madrid.
På plats, både plats 14 och 15, det var det som stökade till min lista lite tidigare. Där hittar vi Dejan Kulusevski. Som de båda har med då själva köpet och lånet.
Ja.
På olika poster.
Det där är så här,
jävla transfermarkt, vad de ska vara tyska och korrekta.
Byråkratiskt till högsta grad.
Det är så jävla tyskt ibland, transfermarkt.
Ja, det heter ju transfermarkt av en anledning.
Ja, jag har ju haft en del med transfermarkt att göra under åren. Nu kan man ju avslöja nu att vi höll på att förhandla med transfermarkt för att jag har ett officiellt samarbete med lite silly grejer och sådär för en massa år sedan.
Nu har vi haft den här podden för länge, så att det skeppet har redan gått för länge sedan, eller?
Ja, nej, men alltså såhär, men det är som man kan göra, det är som såhär widgets man lånar in och såna här saker.
Så och
jag hamnade i den konversationsslingan, eller jag tog kontakter med Transfermarkt och såhär, och det var så jävla svårt. Och det var för att, hörde man av sig till fel person, då blev de helt nollställda. Nej, du kan inte prata med det här, om det här med mig. Du måste prata med den här personen. Så okej, men kan du liksom...
Och det är därför saker funkar.
Ja, det
för att folk som inte ska uttala sig om vissa saker uttalas inte om vissa saker. Och då blir det inga missförstånd.
Det blir inga dealer heller.
Ja, bevisligen blir det inte det.
Det tog för jävla lång tid att göra.
Vi har inga widgets.
Men Dejan Kulusevski i alla fall är ju såklart den största svenska talangen just nu tillsammans med Alexander Isak.
Det är ju den häftigaste övergången för svensk del, det här fönstret, utan tvekan. Han gör den impact han gjorde i Serie A under hösten till att börja med. Vilket lån, vilket perfekt lån det blev för honom att gå till Parma. Är perfekt lån, som man säger, när han är kvar i Parma fortfarande. Mm. Att Juventus då, som inte direkt bara plockar första bästa, att de ändå pinpointar honom, han ska vi ha, betala pengarna som krävs och säkra honom. Det säger en del om vilken potential de har sett, vilken potential Serie A-publiken har sett och vilken potential Dejan Kulusevski faktiskt har. Så det ska bli oerhört kul att följa hans fortsatta utveckling.
Mm. Ja, verkligen. Det är ju så spännande. Plats 13, Ezequiel Palacios till Bayer Leverkusen.
På tal om potential också.
Ja,
ryktades vid Real Madrid för ett år sedan. Väldigt, väldigt mycket. Man nästan pratade om att det skulle vara klart då. Att han skulle dit. Vart ju inget där. Han har hängt vidare i River Plate. Och nu får han Europa-flytten. Det är ju precis som Lamela, Lanzini och det här gänget tidigare som har gjort succé i River Plate och som unga mittfältare. Och sen tar klivet över till Europa. Vissa har det gått bra för, vissa har det gått lite sämre för. Vi får ju se hur det går nu för Palacios. Han ska ju, precis som de, var en oerhört fin talang. Mm. Så... Men man vet ju att det kommer kvalitet därifrån i alla fall.
Ja, 21 år gammal, det är liksom helt precis rätt ålder att plocka honom.
Ja, men det är precis som när Lamela gick.
In och kör bara.
Ja, det är precis som när Lamela gick skulle jag säga.
Ja. Plats 12, Yannick Carrasco. Tillbaka till sitt Atleti då. på lån från den kinesiska klubben då i efterdyningarna av det här coronaviruset som stängde hela ligan där borta. Så fick man låna ut några av sina dyraste löner då.
Sen finns ju en aspekt också, jag tror inte vi tog upp den under Deadline Day-sändningen, men det här om att det finns ju vissa lönetakskrav och sånt som har skärpts i Kina, vilket också gör på sikt att spelare kan vilja lämna. Sen så har väl, vad ska man säga, coronavirusutbrottet har väl skyndat på den här processen något. I Ferreira Carrasco så känns det som att det är en spelare som fortfarande, det var inte så länge sedan han drog bort dit. När han drog bort dit så kändes han lite för bra för att dra dit redan då. Ryktades ut i Arsenal i somras, minns vi också. Atletico får en spelare som verkligen kan hur det är att spela under Simeone, som har gjort det bra under Simeone. Och man löser ett kortriktigt problem här nu med att få in någon. Sen när man inte fick Cavani, nu är inte det samma typ. Atletico behöver fortfarande nummer 9. De är fortfarande i desperat behov av en nummer 9. Men när man använder Vitolo som 9 så måste du ha någon annan person då till kanten. Och då funkar ju Carrasco bra. Så att det känns som en, i det här läget Atletico sattes i en vettig värvning.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Plats 11, Matteo Politano. En annan av de här införskaffade spelarna till Napoli då, som ska försöka göra någonting åt den här säsongen.
Han har sånt högt alltså marknadsvärde då?
Ja, han har alltså ett marknadsvärde enligt transfermarkt på 28 miljoner euro. Det tycker jag låter högt.
Det låter lite högt för Politano sett i vad han har levererat på senare tid. Men ja, Napoli får in mer personal helt enkelt. Han skulle ju ha ingått i någon sorts bytesstil för att då Inter skulle ha plockat Spinazzola från Roma. Men där så var, fanns det ju olika bud om vad det var som gjorde att den affären gick i kras så att säga. Och då hamnade Politano i Napoli istället.
Plats 10, Emre Can från Juventus till Borussia Dortmund. Ja, värderas till 30 miljoner euro här. Det känns ganska rimligt ändå tycker jag.
Men han ändå är bara 26.
Han är bara 26.
Vilket man verkligen glömmer bort om man tänker att han är 33. Ja. Men han är ju inte det. Och Dortmund under Weigl också lämnar. Man får in en mittfältare som även kan spela mittback ifall man får för sig att spela trebackslinje och så vidare. En jättebra förstärkning och Emre Can får spela fotboll igen. Så det är väl också en win-win-situation skulle jag säga.
Ja.
Här är väl ett lån med en köpoption det pratas om också.
Ja, precis. Det är till och med en köpobligation.
Obligation till och med.
Jag tror det.
Det är så till och med. Alltså.
Om jag inte har helt fel. Det har
de är ju dock lite farliga tycker jag, de där köpobligationsdealarna. Att man, men det är ju för att flytta pengar till rätt sida av financial fair play och allt vad det handlar om. Jag tror inte Dortmund sitter i någon så här farlig sits. För det här, i och för sig så värvar man ganska friskt i somras. Men det var ju också tidigt under sommaren. Så logiskt sett så borde ju det ha gått under förra räkenskapsåret så att säga. Men ja, nu är vi på djupvatten. Men ja. I alla fall, Emre Can, bra värvning.
Ja. Plats nummer 9, Suso, succéspelaren från Milan, också 26 år gammal. Han är äldre än vad man tror att han ska vara.
Han det? Ja, för dig som att,
det är för att jag kommer ihåg honom som 16-åring.
Ja, precis.
Har ju inte haft några bra de senaste två säsongerna. Ah,
nej, men han har ju glimrat då och då. Men det är ju samtidigt så att det känns väl som en vettigt för honom att testa något nytt i Sevilla. Sevilla plockar ju allt de får i och med att de har Monchi som sportchef. Mm. Så att han kommer ju få sin beskärda del speltid där också. Mm. Det är ju Nolito och Campos väl på kanterna som man måste konkurrera främst med. Kanske Nolito borde han kunna konkurrera ut kan jag säga. Och Campos är ju bra så att det blir kanske svårare men.
Frågan om han kan lära sig slå inlägg någon gång. Det var inte så mycket utan den varan i Italien. De han försökte blev inte så bra. Krzysztof Piątek, Hertha Berlin.
Tycker jag också en sån här
Milan-spelare som rensats ut nu då.
Alltså, det här tycker jag också är en spännande värvning. För det första att Hertha Berlin satsar på det här sättet de har gjort i det här fönstret. De ska tillbaka och de, eller de ska tillbaka, de ska bli en toppklubb i Bundesliga, de ska vara med och tampas där uppe. Att de plockar Piatek från Milan, jag är förvånad att Milan efter en dålig höst ändå väljer att bryta banden rakt av och faktiskt sälja av Piatek i det här läget. Jag tänkte snarare att man kanske lånar ut honom på sikt, ser vad han levererar för att behålla honom i sina böcker så att säga, med tanke på att Zlatan Ibrahimovic liksom brintid är väl inte jättelång som fotbollsspelare. Han kanske håller en säsong till efter det här, men jag är förvånad att man väljer att liksom bryta banden med Piatek så rakt av. Och för Hertha Berlin känns som en superdeal, även om han gjorde en dålig höst Piatek, så såg vi ju förra säsongen hur mycket mål den där killen kan göra och hur vass han kan vara även i Milan-tröjan. Så bra.
Han var ju frälsare för ett år sedan.
Otroligt bra agerat av Hertha Berlin och plocka honom, tycker jag. Otroligt spännande övning.
Får honom för 22 miljoner euro. Jag ska komma ihåg att Transfermarkt marknadsvärden brukar ligga lågt.
Ska också tilläggas att Transfermarkt brukar väl inte alltid heller lägga med när vi kommer på övergångssummor. Så är ju inte alltid klausulerna med.
Nej, det är sant.
Så jag kan tänka mig att Bruno Fernandes går för typ 55 här. När vi kommer till honom.
Ja, precis. Där finns ju klausuler som gör att det kan bli betydligt dyrare.
Det som gör att det kommer bli betydligt dyrare. Ja, det är väl de där 5 miljoner euro för Champions League-kvalificeringen som vi får avvakta och se kanske. Då,
men... Ja, men vi kommer till honom.
Det är vi.
För först ska vi till Steven Bergwijn.
Succédebut.
Succédebuten, ja, vilket mål han gör för Spurs mot Manchester City.
Fint att se glädjen, för genuina glädjen också. Det kan man ju förstå såklart också. Men ja, han såg men nästan ut att vara i tårar när han gjorde målet.
Ja, men vilken grej ändå liksom.
Ja, det var ju vackert också.
Ja, men så här, alltså du vet, man kommer, det är ju första stora, han är 22 år gammal, han har gjort det så bra i Holland, kommer, stora kontraktet har skrivits, indirekt stor match mot, liksom på hemmaplan, hemmasupportrar, så är det Manchester City som kommer och det är stökigt och jävligt och de har liksom fått stå på hälarna större delen av matchen och så får man avgöra med en sån pärla liksom.
Ja.
Ja, det är ju, vilken dröm.
Supervärvning av Tottenham skulle jag säga. Ja. Alltså också för det här priset, sett i det han har levererat och visat, alltså poängmässigt i PSV också.
Tyckte han såg väldigt fin ut i den matchen, förutom målet.
De får ju ett komplement som faktiskt man har skrikit lite för att Tottenham ska plocka in ganska länge. Ett just komplement till Son och Lucas Moura och de på så här snabba spelarna som kan rotera med dem. Man har ju testat med en spelare som typ Nkolo, men det vart ju inte någon superhöjdare direkt. Så, sen fortfarande, de fick ju inte in den där nian. Det vart ju inte så många nior som till slut kom in ändå som man trodde det skulle bli under det sista. Även om de var och petade lite på Odio Nigalo.
Ja, precis.
Han är inte med, va?
Han är inte med på den här listan, men vi får ju nämna honom sen. Efter vi har gått igenom den så har vi några kvar och prata om. Zlatan är inte heller med på listan faktiskt.
Nej.
Han har inte sökt marknadsvärde längre.
Han är ju 38, så kan man ju förstå. Jag
förstår inte vad det har med saken att göra. Ja. 38 är en fin ålder. Plats nummer 6, Dani Olmo till RB Leipzig.
Bra värvning där också, och det är ju en indikator på att vi kanske får handskas med lite Emil Forsberg-rykten och Emil Forsberg-flytt nästa sommar skulle jag säga, för att Dani Olmo är ju en spelare som mycket väl kan ta över Forsbergs position, konkurrera ut Emil Forsberg i Leipzig. Offensiv mittfältare, Barcelona har ju tittat på honom också en spelare med under. Men varför kunde inte Barcelona bara punga ut de pengarna och få in honom så att de inte sitter i den här sitsen de gör just nu? Inte för att det är spelartypen de behöver här och nu, men ändå, han är fostrad i La Masia, han har åkt till liksom Dinamo Zagreb och levererar där borta. Och ändå blir så pass hypad på vad han faktiskt gör där. I en liga som få följer. Så det ska bli kul att se vad han kan göra i Leipzig.
Plats nummer 5, Paco Alcácer till Villarreal.
Intressant också med tanke på Pacos Valencia-bakgrund, att han hamnar i Villarreal av alla klubbar. Det är en spelare som kan göra mål, vet vart målet är. Pratades ju länge om att han skulle ingå i någon form av underlig då affär när Barcelona ville låna in Rodrigo, så skulle han ju komma tillbaka till Valencia på något vänster. Hamnar i Villarreal istället, som då gjorde sig av med Toko Ekambi under det här fönstret, som förvånade mig väldigt mycket när han gick på lån till Lyon, måste jag säga. Men de får in Paco istället, och det känns ju som nästan en förbättring på ett sätt. Intressant, kul att se Paco tillbaka i La Liga.
Ja. Plats nummer 4, Duvan Zapata till Atalanta.
Ja, de har köpt loss honom nu.
Ja,
Precis. Det är ju det. Han har ju spelat för Atalanta och gjort det bra i Atalanta, men nu är han ju lossköpt då.
Ja, precis. Så är det. Och det är ju riktigt bra för dem.
Ja,
han är ju en fin spelare.
Ja, han är ju väldigt bra.
Ja. På plats nummer 3 hittar vi kanske i hela den här vinterns mest omtalade fotbollsspelare. En annan av de här norska, läskiga spelarna.
Anledningen till att Paco fick dra.
Ja, precis. Den där stora, obehagliga Erling Braut Haaland.
Målmaskinen.
Han är ju helt otrolig alltså. För 20 miljoner euro fick de alltså loss honom, Borussia Dortmund, och lyckades pressa upp den här utköpsklausulen ganska högt så att de kommer få tillbaka en del pengar.
Samtidigt så har jag varit inne på det förr under den här vintern också, att de på något sätt fastställer sig själva som en feederklubb också. De fastställer sig själva som ett steg uppåt i hierarkin.
Det här skulle ju vara där anledningen till att Manchester United inte skrev
exakt,
kontraktet.
Och att Juventus inte heller ville göra det för att de inte vill sätta sig i den sitsen. Och där kan jag ju förstå, ja, man ser Haaland har ju levererat som bara den. Men jag förstår oron att man inte vet vad han skulle gå in och leverera här och nu. Nu har det ju visat sig att han kan sannoligen leverera här och nu, och hade nog förbättrat United här och nu. Och man kanske skulle ändå förhandlat in den. Men samtidigt så för Dortmunds del, som aktivt jobbat med att inte ha den här typen av klausuler för att bli liksom sönderköpta när de väl bygger någonting, förhandla ändå in den. Nu gör de en garanterad ekonomisk vinning om han levererar, vilket jag förmodar att han kommer fortsätta göra, att den där klausulen kommer att aktiveras när den väl blir aktiv. Men det är ju långt fram till dess. Det kan ju hända väldigt mycket fram till dess också som gör att Haaland kanske blir kvar eller att det inte riktigt lyckas för honom. Så även om man har kastat in mål bara lite på skoj här i sina första matcher, då får vi ju se hur länge den där galna formen kan fortsätta.
Han har alltså gjort 7 mål sedan han kom. Han gör
4 matcher va?
Han gör mål var 19:e spelad minut. Så här långt. Var det 19:e spelad minut så här långt?
Alltså i ligan pratar vi nu.
I ligan, ja.
Ja, precis. Han har väl gjort mål i kuppen också.
Han gjorde dessutom 2 mål i kuppen. Så att, ja.
Ja, det är helt bisarrt faktiskt vad han har levererat.
Ja. Han har också 100%ig i shots on target. Han har alltså satt alla 7 skott som han har tagit under de minuterna han har spelat.
Sen ska det ju tilläggas också.
Det är ju inte de svåraste målen han har.
Nej, det ska tilläggas att han har ju kommit in i en Dortmund-offensiv som sett bättre och bättre ut. Jadon Sancho har hittat tillbaka till en riktigt fin form där framme. Då har en Julian Brandt bakom också som har börjat leverera. Mm. Dortmund har ju börjat, Favre har börjat pricka rätt på de här alltså knapparna nu med offensiven. Då har de ju oerhört bra spelare och kan spela en väldigt, väldigt fin fotboll. Jag tror att det är väl Paris som har dem i Champions League 8-del, har jag för mig, va? Mm. Det är inte en lätt nöt att knäcka för dem alltså.
Nej. Och jag menar, vi har ju sett hela den här säsongen alltså i Salzburg. Haaland gör ju alltid mål.
Han gör ju mål.
Alltså, även matcher där han har varit skadad, han kommer in från bänken, han gör ju ett mål.
Mm.
Därför att det är det han gör. Helt otrolig förmåga att hitta läget och sen
stå rätt
och ha kylan när bollen kommer och bara skyffla in den, och så vara stor och stark och lite elak och lite sådär, alltså, man flyttar inte på honom. Han Nej. Kommer slå sin försvarare in på ytan, han kommer reagera snabbt, han är ändå ganska snabb för att vara så stor, inte kanske över några längre sträckor.
Han är explosiv också.
Men han är explosiv, och han, just den där förmågan att klämma sig före en försvarare in på bollen som kommer in på ytan, det är han ju exceptionell på.
Han har en egenskap man uppskattar i hockey också. Jag vet i cupmatchen när det varit lite gurgel där, när det var en, vad heter det, en situation med Moisander och unga amerikanen i Dortmund, Reina. Så var ju en av de första som var inne och gruffa var ju Haaland som skulle upp och
han har väldigt mycket den auran. Ja, så är det.
Så han tar fighten också.
Ja, nej, men det
på isen eller på sig. Ja.
Det är ju liksom hela Europas största liksom utropstecken den här säsongen ju.
Så är det ju.
För att han är 19 år gammal och han har gjort liksom 3000 mål den här. Alltså, han har gjort mål i alla matcher han har spelat, oavsett om det har varit liksom österrikiska ligan som ju inte liksom håller högsta nivå, eller om det har varit Champions League mot Napoli och Liverpool, så har han fortfarande gjort mål. Han byter klubb, kommer till Bundesliga.
Gör mål.
Han gör 7 mål på
tre matcher.
Ja, på 3 inhopp liksom, i stort sett. Jag tror han har totalt spelat liksom 140 minuter. Eller
han hade ju 2 första var inhopp i ligan och sen så spelade han från start i sin nästa match och då gjorde han ju 2 mål i den matchen också. Ja. Men ska ju tillägga att Dortmund också har gjort 5 mål i typ liksom de här matcherna.
Ja, absolut. Och det har liksom,
så att det är 5 per match pratar vi nu om. Alltså. De har gjort mycket mål också och då är det naturligt att Haaland står rätt och gör mål, men när inte Dortmund gör samma antal mål får vi se. Nu ska man inte såga honom, såklart det är fantastiskt det han har gjort, men jag tror vi ska vänta med att hylla honom allt för mycket.
Ja. På andra plats, Bruno Fernandes, Manchester Uniteds verkliga investering den här vintern.
Hade väl alla skott som United tog i sin debut där i första halvlek.
Ja, och några riktigt fina skott. Ska säga. Så inget som, det var inget som riktigt hotade, men man ser ju att han har ett riktigt bra tillslag.
Och man ser hur frustrerad han kommer bli efter ett tag, när det var många situationer i matchen mot Wolverhampton där han står så otroligt fina lägen, där jag vet inte vem det var, olika lägen, om det var James eller om det var någon ytterback eller någon, som istället bara går och bara krånglar till alltihopa och liksom inte överhuvudtaget slår den där passningen.
Jag tror det var Daniel James som han faktiskt började skälla på lite.
Ja, det var till och med så.
Han började liksom peka och vifta och vara så här, men för fan, titta här nu liksom.
Ah. Och också att Solskjaer flyttar ner honom som sittande i den matchen. Det var ju också, vi behöver en 10, vi flyttar ner honom som sittande i hans debut. Det blir bra.
Mm. In med Jesse Lingard. Nej, men han ska ju såklart in och ha en effekt direkt i det här laget. Ja. Och det är ju en jätteinvestering. Vi var inne på det, de betalar 55 miljoner euro för honom. Den prislappen kommer förmodligen stiga då, i takt med att han uppnår vissa kriterier.
Det är ju 850 miljoner kronor, tror jag att det blir liksom totalsumman ifall alla de där klausulerna slår igenom.
Mm. Och de är ju på jakt efter Champions League-spelet. Det är fortfarande mycket att spela om för Manchester United, och han kan vara en mycket viktig pusselbit. Tycker de har fått ganska bra ordning på försvaret i Manchester United.
Ja, det har de ju verkligen fått ordning på, det ska man ju säga.
Ja, och även om De Gea inte är den De Gea som vi såg för en 4-5 säsonger sedan, när han var världens bästa målvakt. Han tog precis allting, och det spelade ingen roll om det var liksom Chris Smalling och Phil Jones som stod där framför och krockade med varann så fort bollen kom i närheten. De Gea liksom, han räddade allt i alla fall. Han är inte den, men han är ju fortfarande en väldigt duktig målvakt, David De Gea.
Det var ju också en De Gea då som utsattes för väldigt mycket mer och blottades mycket mer under den tiden, var till exempel alltså Smalling, Jones i försvaret. Och jag undrar om inte De Gea, alltså att nyckeln lite där, att han är en typ av målvakt som mår bra av att få göra mycket. Vissa målvakter passar ju toppklubbar, sådana som bara kan på liksom ingenting utan att ens ha rört en boll i 60 minuter göra en superräddning. Finns vissa som typ Ter Stegen, tänker jag på till exempel, som är en sån målvakt som bara kan puff, bara gå in och leverera fast han inte gjort någon under hel match. Vissa andra målvakter behöver ju få mycket skott på sig för att kunna, och så framstår de som världens bästa målvakter bara att de har väldigt mycket skott mer att göra än andra målvakter som kanske är bättre men har mycket bättre försvar framför sig.
Ja, nej, men det som har fattats har ju varit kreativitet på mitten, framförallt för att de har en Rashford, även om han nu är skadad och kommer vara skadad en stund till. Vi ska prata lite i Gallo före vi knyter ihop också. Men de behöver ju få in Bruno Fernandes där, och de behöver få honom att fungera. Ja. Jag tycker Fred, McTominay och så vidare, det är bra komplementspelare till en riktigt bra spelare. Nu har väl Pogba också signalerat att han faktiskt kommer spela fotboll för Manchester United även den här säsongen.
Var ska han annars spela?
Ja, men alltså det har ju varit väldigt oklart vad som hänt med honom. Och
han har ju varit skadad och opererat.
Ja, han har varit skadad och han är opererad och han har varit långt borta. Och man har inte riktigt haft koll på hur långt borta eller hur nära han har varit att spela överhuvudtaget. Men nu kommer väl fler och fler rapporter om att han är hyfsat nära spel i alla fall. Och det är klart att Paul Pogba är Paul Pogba liksom. Han är ju en världsklassspelare. När han är på humör. Det är ju bara så.
Pogba och Fernandes tillsammans kommer ganska trevligt att titta på.
Ja, precis. Men min känsla är ju sådär. Kan man få en 4-3-3 till exempel. Man har ju en ganska bra fronttrio då. Med Martial, med Daniel James. Och sen då om det är Igalo som spelar istället för Rashford. Sen får man väl spela med en McTominay då som sittande. Men bara att ha Bruno Fernandes, Paul Pogba i varsin liksom box-to-box-roll framför en sittande Det känns ju oerhört intressant. Mm. Pogba till vänster och Fernandes till höger då, som både kan hota på så många sätt. Jag menar, de har ju inte haft någon som har kunnat hota riktigt utifrån med långskotten. Det har vi sett att Bruno Fernandes kan göra. Det vet vi också från portugisiska ligan. Han har gjort mycket mål på det sättet. Och Paul Pogba kan göra vad som helst. Det är ju, det vet vi också. Liksom. Han har ju alla verktyg i sin låda.
Men ska de inte räkna bort United under CL-striden?
Nej, alltså kan de få ihop det här? Och kan de få tillbaka Pogba? Och sen de här liksom, sista viktiga... Liksom, då kan nog Manchester United bli att räkna med igen. Och kanske bli någonting att bygga på. Sen om det är Solskjaer som ska göra det i framtiden, det är jag ju tveksam till. Men det... Och sen om Pogba är kvar vet vi inte heller efter sommaren och så vidare. Men
han ska nog ryktas bort några gånger.
Man glömmer det, men det finns ju kvaliteter i det här laget. Liksom.
Han ska väl på någon... Pogba kan jag tänka mig nu i sommar kommer åka på en ny sån här PR-turné. Om det blir Japan igen eller om det blir något annat, det vet jag inte. Men då så kommer han ju under någon av de här turnégrejerna samtidigt som han slår frisparkar över sumobrottare igen. Då kommer han ju säga att jag är lite trött på United. Puff, så drar allting igång. Och Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Och så kommer det sluta med att ingenting. Det är så det känns.
Vill du ha honom till Real Madrid?
Inte idag. Förr hade jag sett Pogba som liksom drömbärgen till Real Madrid. Nu ser jag väl inte riktigt som det är, för nu finns det ju en Fede Valverde där som gör det fruktansvärt bra.
Plats nummer ett, Christian Eriksen. Inte speciellt oväntat att han är den högst värderade spelaren som har bytt klubb den här säsongen. Har ju varit otroligt bra tidigare, för Tottenham har varit otroligt dålig den här säsongen. Av anledningar, han har varit trött, han har haft huvudet på fel ställe, han har inte varit nöjd med sin situation, har bråkats först med Pochettino och sen så har det liksom varit allmänt kaos i Tottenham dessutom. Inte fått så mycket förtroende under Mourinho därför att det fanns ingen framtid för honom i klubben. Han skulle lämna, har nu lämnat för Inter. Jag tror att han kommer bli en otrolig tillgång i Italien med alla de egenskaper.
När han väl får komma in i det lite, han har ju varit i PL ganska många år, så jag kan tänka mig att det ändå är en viss transportsträcka in i att börja spela i Serie A. När han väl kommer igång så kommer det vara otrolig tillgång, precis som du säger, för Inter, utan tvekan.
Verkligen. Vi har några till som inte fick plats på topp 25, men som kan vara intressanta att nämna. Zlatan Ibrahimovic till Milan till exempel.
Vilket ju faktiskt hittills också fungerat väldigt bra. Och man
klart,
ser...
det har.
Ja, men det också, ja, men också Zlatan som verkar ha en helt annan harmoni också. Att han verkar vara genuint glad att faktiskt vara tillbaka till Milan. Man märker att faktiskt hur mycket Milan betyder för honom. Och det har varit fint att se också att Milan har, som har bättrat sig resultatmässigt med en Zlatan som har varit en ledargestalt i det här laget. Det är fint att se, och man, kul om vi får se honom en säsong till efter det här också. Det verkar ju som att vi får det kanske.
Mm. Jag hoppas det. Takumi Minamino till Liverpool.
Minamino, ja. Har inte riktigt kommit igång.
Han har inte fått spela så mycket än.
Ja, men han har spelat väl, men inte riktigt heller.
Nej. Det märks att han inte är helt inkörd i systemet än, så att säga. Han har också fått testas på lite olika positioner, spelat lite som central striker, han har spelat lite grann till vänster, spelat lite grann till höger, droppat ner på mittfältet vid något tillfälle.
När vi japaner behöver akklimatiseringstid i allmänhet, så är det. Alltså, även om man tittar på exempel japanska baseballspelare som går till amerikanska ligan, vissa av dem lyckas ju aldrig där på grund av att de inte kan akklimatisera sig till att ens bo i ett annat land. Att det blir liksom krångligt med träningsrutiner och allting som de är vana vid på ett annat sätt.
Det finns ju ett
nu har han varit i Salzburg för sig jättelänge, men ja.
Det finns ju ett syndrom, känner du till det? För japaner som besöker Paris.
Ja,
det heter väl typ Paris-syndromet eller
något sånt där. Har inte vi dratt det här?
Vi har pratat om det förut. Det är jätteroligt.
Ja, det är jätteroligt syndrom.
Det finns en hel klinik bara för japaner som blir så chockade över den svaga servicen på de parisiska restaurangerna och kaféerna, att de helt enkelt måste lägga sig in. De kan inte hantera chocken.
Ja. Ja, men jag vet inte om jag drog upp det när vi drog upp det här senast, så kanske jag sa det här igen, men då drar vi det igen. Men jag vill ju snarare då öppna en klinik för alltså svenskar som kommer hem från Japan efter att ha bott där, så här postjapansk depression. Ja, för precis. Det här vet jag finns. Ja, det... Alltså den här känslan när du har bott i Japan, kommer tillbaka och ska bo i Sverige med kylan igen. Mm. När du går in i den här liksom entréhallen på Arlanda och ser de här bilderna med folk som står och säger hej, välkommen till min hemstad, och ser det här trista jävla kaféet när du kommer ut ur liksom gaten. Alltså det finns inget mer deprimerande än den synen när du har varit i Japan en längre period. Det behövs en klinik för att liksom ta hand om folk som kommit hem från Japan och inser att de är tillbaka i Sverige.
Mm. Jag säger någonting om Midion och Igalo också då, som blev klar på...
Det är fina är att få gladarna. Vad lycklig Igalo är. Jag vet inte om du såg den här...
Ja, alltså det var ju roligt också den här intervjun när han ut, alltså sa men Marcus Rashford är kanske Europas bästa fotbollsspelare. Det är ju rätt sak att säga ju. Ja. Eller han sa, jag tror att han egentligen sa bästa unga spelare, men rubriken på själva klippet blev bästa spelare. Men det är klart att han är glad.
Ja, alltså det är jättefint.
Fan, vilken andra chans liksom för honom i hans karriär.
Han la ju upp en bild, jag vet inte om det var idag eller igår eller vad, men bara... Ja, här är en bild på när jag var besökte Old Trafford 2014. Nu ska jag spela här, liksom. Så här.
Ja,
jag tyckte det var jättefint. Och då känns det ju ändå som att även om man har skrattat åt liksom, paniken i det United har gjort, så blir man ändå glad av att se att det är en kille som verkligen vill spela för United som kommer dit.
Ja, nej, men alltså bara det att det var ett sånt oväntat namn bidrog till hela situationen på deadline day. Men precis. Det är ju inte en felaktig värvning. Alltså, jag kommer ihåg hur vi satt och hyllade Igalo i Premier League-podden när han spelade för Watford och vräkte in mål och var så otroligt inflytelserik över anfallsspelet där. Han hade ju ett riktigt power partnership med Troy Deeney där Igalo var liksom kom i djupet med kraft och Troy Deeney tog alla närkamper, vilket han gärna gör. Det kan säkert bli riktigt bra. Jag tror det. Ska vi se, vi tar och svarar på ett par frågor innan vi stänger butiken för den här vintern då, tänker jag. Jag har fått en fråga från då, där, den klassiska frågan, den kommer från Bear Hellstream. Vilka gjorde det bästa / sämsta fönstret?
Oh, på uppstuds.
Det sämsta fönstret, det kan jag svara på, om du tar det bästa.
Jag tänkte att sämsta kommer jag på vilka som har gjort.
Ja, det är Chelsea.
Tycker du det?
Ja, därför att helt av den anledningen att de inte värvar något. Och de arbetade så hårt med att få det här transferförbudet upphävt.
Ja, jag säger Barcelona.
Ja, men det kan ju mycket väl vara
men
så.
Men deras fönster är ju inte sluten. De kör sitt eget fönster.
Ja,
så där ska vi kanske inte såga dem, men jag tycker att sett till också spelare ut. Vad har Chelsea förlorat?
Nej, men de har väl inte sålt något direkt heller.
Nej, de har varit nöjda med att sätta upp.
Det är mest den situationen där de arbetar så hårt för att faktiskt få värva. Och så värvar de inte när de väl får värva.
Det är ju helt bisarrt på så sätt, ja.
Och Lampard var uppenbart frustrerad över det här att de inte har lyckats lösa. De är ju i behov av en forward, ju. Precis som alla andra.
Vilka har gjort det bästa då? Jag tycker faktiskt Tottenham har gjort ett fruktansvärt bra fönster. Jag tycker att Hertha Berlin har gjort ett fruktansvärt bra fönster. Jag skulle säga att AC Milan faktiskt gjort ett väldigt bra fönster.
De har lyckats rensa ganska mycket dödkött ju. Fått iväg Soso och så vidare och fått pengar för honom.
De har ju finansierat mycket.
Ja, Inter har ju såklart gjort ett väldigt bra fönster.
Inter ska vi ju kanske säga också, sett till resurser att man ändå får in Eriksen direkt. Victor Moses och Ashley Young, du kan säga vad du vill, men du får in spelarpositionen du behöver. Inter ska absolut nämnas i den här diskussionen också.
Dortmund har gjort ett jättebra fönster, Haaland och Emre Can, samtidigt som man får iväg Julian Brandt.
Får iväg Julian Brandt?
Nej, Julian Weigl, förlåt.
Ja, precis. Brandt kom i, alltså på sommaren skulle jag säga Dortmund var ett av de lag som gjorde absolut bästa fönstret i somras när de tog in Torgan Hazard och Brandt och alltihopa. Absolut, Dortmund ingår ju här i den kategorin också. Det är många lag som gjort...
Det är några som har gjort bra fönster faktiskt. Mm. Absolut. Vi tar en fråga till. Virvel undrar, vad hände med Cavani? Hur tusan blev inte den affären klar? Det var ju tydligen bara en tidsfråga innan han skulle bli kvar. blink-smiley till oss då, eftersom vi nog har slagit fast att det bara var en tidsfråga. Nej, det löser sig.
Ja, men det är fortfarande en tidsfråga, för han går ju till Atletico i sommar.
Det blir lite sommar istället.
Ja, men alltså det var ju det jag reagerat på, att först i början av det, för att innan det är öppnat, så kommer Di Marzio och andra med så här uppgifter om att Cavani har en pre-contract med Atletico färdigt tills han slutar. Och sen kom plötsligt en massa engelska klubbar att blanda sig i, men han har ju bara velat gå till Atletico hela tiden. Det känns som att den affären har varit klar. Den enda frågan har varit, kan Atletico köpa loss honom från PSG redan nu? Uppenbarligen lyckas inte de med det, och jag tror att Cavani går på fri transfer till Atletico i sommar. Jag vågar nästan satsa pengar på det, skulle jag säga. Och jag satte inte ofta pengar.
Nej, precis. Albin Norr skriver, Syk får ta över som president i en klubb. Ja, tack så mycket. Hur fördelar han underrollerna med andra Sportbladet anställda som medarbetare? Makoto som sportchef, Frida som chefsscout. Ja, alltså...
Jag tar gärna en sportchefsroll, det får jag ju säga. Det värmer att få höra att man ändå får det förtroendet.
Ja, men om du blir alltså, Kalle Karlsson måste ju bli tränare.
Ja, såklart. Det finns ju ingen annan som har den, alltså, kompetensen för att träna ett lag.
Han är den enda med licens.
det också. Det är underförstått.
Ja, nej, jag kommer sätta Per Boman som videoanalytiker. Han har ett jävla bra öga. Mm. Frida är en bra chefscout. Hon kan åka ut och mingla på arenorna. Sätter Patrik Bränning som maskot. Eftersom han inte är här idag.
Sociala medier ansvarig.
Ja, men sociala medier ansvarig kan han få.
inte för att det ska likställas, en maskot ska tilläggas för alla som jobbar med det, utan det är väldigt viktigt arbete, ska tilläggas, men i alla fall.
Vad har vi för funktioner egentligen?
Vad har vi för folk, tänkte jag säga, precis.
Ja, precis. Nej, men alltså, Robert Laul ska ju in där. Jag tror att Laul får jobba fasta situationer, det känns som han gillar. Han får ta över fasta situationer.
Bank och Niva.
Simon Bank får... Han får ta över PR-rollen, han får ju vara ansiktet utåt.
Ja, men ska inte han vara någon sån här diffus roll, typ så här teknisk direktör-roll?
Ja, exakt. Det tror jag. Det. Jo, men alltså, om det, Simon Bank är ju den från styrelsen som går ut och uttalar sig liksom. Med pondus och karisma. Men var ska vi in Niva någonstans?
Jag vet inte.
Jag tror kanske att Erik Niva får...
Du får peta mig som sportchef om du vill.
Ja, men jag tycker inte att... Alltså, sportchef, det skulle bara haft någon som var en jävel på affärer egentligen. Jag vet inte om vi har någon på Aftonbladet som är en jävel på affärer. Vem är en stenhård förhandlare? Det är en bra fråga. Alltså. Kroko kanske.
jag tänker att vi ska undvika att nämna liksom chefsposter och sånt där när vi sitter här.
Ja, precis.
Så därför kanske vi utesluter att jag vet inte.
Men vi sätter Erik Niva i klubbshoppen. Och sen
tröjansvarig, tänkte du,
ja,
eller?
Precis, han får hålla koll på alla tröjor.
Leifby som materialare, jag tror ändå han gillar stämningen.
han älskar att fylla på en vattenflaska.
Ja, han gillar ju den här gräsrotkänslan. Vi måste ändå behålla den också, så han får, eller så var han kanslichef.
Men någonting säger mig att det här inte är en toppklubb vi pratar om.
Vi måste ha ett kansli.
Ja, exakt. Kanslisekreterare för Leifby.
Ja, där har vi det.
Ja. Bra, vi tar en fråga till.
Vi kan inte avsluta på den noten.
Nej, det går inte. Nicke Ponken skriver, om du inte, det riktas till dig då, Makoto, om du inte får säga Stuani, för jag vet att det är ditt svar, vem ska Barca då plocka in?
Det är faktiskt en bra fråga, för jag skulle ju säga Stuani. Jag tror inte Angel är rätt typ, alltså. Jag gillar Angel, men sen vill inte jag att han ska lämna Getafe, för jag vill att han ska så bra som möjligt. Men det ska inte jag ha i åtanke när jag tänker på vad Barca ska plocka in. Om man kan få en bra deal i och med att du spelar den fotboll du gör. Stuani är den taget skulle kunna tänka mig. William José är en annan. Men William José tror jag blir för svår att lösa. Om vi tittar på ett så här realistiska alternativ här nu. Så är William José ett alternativ som targetmässigt hade varit ganska bra. Men om du skiter i den aspekten och tänker att du ändå vill ha någon som ganska snabbt kan liksom passa in i Barcas spel, så har du ju pratat om Loren Moron från Betis. Och det känns inte helt oväl. Det känns som att spelaren som faktiskt skulle kunna tillföra någonting. Risk att han försvinner bort i att han inte riktigt har spetsegenskaperna som de andra har och så vidare. Och, men jag tror ändå att han sett till att igen vill spela fotboll passar något bättre än vad en William José gör. Borja Iglesias har det ju faktiskt pratats om, kommer jag på nu. Och det kanske väl är den bästa förstärkningen av allihopa.
Vad har Alexander Isak för utköpsklausul?
Den är inte så hög, tror jag. Men jag tror att den bara gäller åt Dortmund.
Aha, har de en återköpsklausul i hans kontrakt?
Jag har för mig att det finns en viss återköpslösning där, om jag inte är helt
ute. Det måste ju finnas, enligt spansk lag så måste det finnas en utköpsklausul också.
Ja, men jag är ganska säker på att det är så att Dortmund har någon form av en första king. De är inte helt brutit med Isak på den fronten. Sen så kan ju andra klubbar matcha och så vidare, men jag tror att Dortmund har någon form av
de borde inte kunna stoppa en övergång till en annan klubb. Den rätten ska de inte kunna ha.
Som sagt, nu är jag på jättedjupt vatten, men jag har ett minne när vi skrev om det här i somras att det finns någon form av koppling där Dortmund har någon form av klausul i det här. Mm. Så jag ska inte slå fast i sten hur den klausulen ser ut. Men Isak finns till att börja med inte att så att jag skulle släppa honom. Nej. Det finns inte. Då är det William José på något sätt att man skulle kunna lösa en låneaffär. För den utköpsklausulen på 70 miljoner euro, den betalar man inte. Och om man gör det, då är man otroligt desperata. Och förstör egentligen nästa fönster också. Skulle inte förvåna mig om de gör det i för sig. Sett till hur den klubben sköts. Men jag ser Loren Moronen då. För det känns som en värvning som teoretiskt sett går att göra. Jag tror Borja Iglesias också skulle vara för svår att lösa i ett sådant här fönster.
Ja, där hör ni. Silly lever fortfarande på grund av Barcelonas specialregler.
Det är ju fint ändå.
Hörrni, tack för den här vintern. Vi är tillbaks i vår igen. När det börjar närma sig sommarfönster. Såklart.
När Cavani är klar.
Ja, när Cavani är klar. Och då kommer det är ett EM på gång och lite såna här grejer också.
Lite sånt,
då blir det en sån sommar med oss här på Sportbladet. Ser vi fram emot. Jättemycket podd blir det i alla fall. Tusen tack Makoto för att
tusen tack Patrik.
Tusen tack alla ni som har lyssnat på återhörande.